Jeg er hemma hos Mia Aitokari i Isnäs i Värnå. Du är ganska ny projektledare för Gamla Kungsvägen-projektet. Vad är Gamla Kungsvägen idag?
No, idag är det en levande, väldigt stor väg som, där miljontals resenärer far årligen. Så att det där, om man tänker på Gamla Kungsvägen och nya, nu för tida Kungsvägen, så har det nog ökat massvis med både färdmedel och resenärer.
Men man kanske inte tänker på att man åker längs med gamla Kungsvägen ibland, förutom de här vägskyltarna med den här kungakronan som man ser lite här och där.
Precis, det är nog hemskt få som egentligen vet vad Kungsvägen är och speciellt vad den var.
De här skyltarna finns då på sådana platser där den där gamla Kungsvägen fanns. Det är ju inte liksom hela vägen från västra Finland till östra Finland, Kungsvägen, utan man ska ju ta lite kringelikrokar om man ska med den här gamla Kungsvägen.
Ja, ungefär 80% av den gamla Kungsvägen finns kvar. Och ställvis är den asfalterad och ganska modern också, men ställvis är den bara en liten stig som man inte kan färdas längs med utan bara promenera till exempel.
Men den hade ett annat namn ursprungligen, Kungsvägen.
Ja, den hette först Stora Strandvägen. Och den grundades helt enkelt för att man behövde färdas västerifrån österut. Och också österifrån västerut, varför inte det? Så att kungarna och härskarna här så ansåg att det var tryggt att färdas genom Finland, att vi var pålitliga. Därför var det viktigt också för de ryska beslutsfattarna att använda den här vägen istället för baltiska vägarna.
Och det ryktet har väl finländarna upprätthållit. Vi anledes väl fortfarande att vi är pålitliga.
Jo, jag skulle säga det.
Kan man säga vem som grundade den här Stora Strandvägen som sen blev Gamla Kungsvägen?
No, alltså kungarna. Men det där, det finns ju sådana här gamla texter. Jag hittade här just i Tapio Salminens avhandlingen en text om från Jakob Teits klagomålsregister. Och det är från 1500-talet. Och här står att ordning upp på de gårdar som konungliga majestät vår allernådigste herre vill ha fogdar upp på, där allmänne vägar är ut i hela Finland. I Teits klagomålsregister så står det om tre olika vägar. Och först på den allmänninge väg ifra Viborg genom Nyland ut med sjösiden till Åbo. Och den annan väg ifrån Viborg till Tavastehus och ifrån Tavastehus till Åbo. Och den tredje väg ifrån Viborg till Nyslott till Tavastehus. Och sen den fjärde vägen och så vidare. Men den första vägen alltså är från Viborg genom Nyland via kusten.
Och hur döptes den sen om? Varför döptes den om till Gamla Kungsvägen?
På 1700-talet så hade man rört sig längs med vägen ganska mycket än också med kärror och andra färdmedel, så att det var inte bara en sån här stig som man kunde rida längs med, och posten for ju den vägen också. Så ansåg man att om man såg kungen någonstans så såg man honom längs med den gamla Kungsvägen. Och då blev det helt enkelt, det blev i folkmun som det ofta blir, att ställen får egna namn. Och då blev Kungsvägen och kallas för Kungsvägen. Men Stora Strandvägen är precis lika riktigt fortfarande idag.
Vilken betydelse hade Gamla Kungsvägen i tiderna?
Det var den mest betydelsefulla vägen överhuvudtaget i hela Norden egentligen. När man tänker på att den börjar i Bergen i Norge och slutar sedermera i Sankt Petersburg, tidigare i Viborg, för att det fanns ju ingen Sankt Petersburg ännu på 1500- och 1600-talet heller. Det var den mest betydelsefulla vägen. Och alla som färdades någonstans så färdades längs med den.
Gående eller med häst och kärra?
Ja, både och. Alltså soldater, reformatorer, alla möjliga budbärare.
Jag hade ju red på häst, till exempel posten kom till Ilby och där bytte man väl hästar vid postbacken?
Jo, men före det fanns post med häst så fanns det också budbärare, alltså som sprang hela vägen. Så man bytte postväska och så sprang man vidare. Så alla hade inte tillgång till häst överhuvudtaget. Och posten for ändå på ett par dagar flera hundra kilometer. Så de fick springa en hel del.
Om man vill vara lite elak så verkar det som att posten igen skulle ha infört det här med att springa med posten och rida. Det tar två dagar minst.
Ja, man borde ha sådana här system. Jag vet inte om det skulle fungera nu idag, men först så satt man på brevet fjädrar beroende på att hur snabbt man ville att det här brevet skulle föras vidare. Och det var liksom sigill, och sen om det var en fjäder så var det snabb post och sen,
första klass
och sen om det var två fjädrar så var det sån här super delivery express. Ja, så snabbt som möjligt. Och det var jätteviktigt. Alltså det var en plikt för dem som bar posten att det skulle komma fram.
Hur länge kunde en resa ta då från, om vi nu tar från Bergen till Viborg?
Ja, nu är det några veckor i varje fall. Alltså när man tänker att där måste man ju komma sjövägen oberoende. Olika sjövägar kunde man ju ta. Och på vintern kunde man färdas relativt snabbt också. Att då kunde man, för man kunde ju gina ganska mycket. Till exempel nu här i Isnäs så vi är ju vid den här vinterlinjen. Så att det här är också gamla Kungsvägen, att vintertid får man här. Man ser egentligen det på var kyrkorna ligger och var herrgårdarna ligger. Att var Kungsvägen har gått, att sommarväg och vinterväg. Och det är ju helt naturligt att vintervägen gick här, för att det är ju bara några kilometer till Pärnu kyrka härifrån. På vintern.
Man kunde gina över isarna.
Man kunde gina över isarna. Och då när det var vintrar ännu. Mm.
Men ändå tog det lång tid till exempel från Åbo till Viborg. Och det blev väl övernattningar också?
Det blev övernattningar och därför fanns det gästgiverier.
Och sen har jag hört om att det fanns lönnkrogar också.
Säkert fanns det hur mycket som helst. Det fanns ju... människor har varit ganska påfundiga med det här företagande, att det där, såklart, varför inte sälja till sådana som är törstiga och hungriga.
Men sen det här med den tidens bilar, det vill säga hästarna, så de klarar inte av att dra kärror hur långt som helst, de ska också vila.
Ja, det var mellan 25 och 40 kilometer ungefär. Mellan de här rusthållen där man sen bytte häst helt enkelt.
Vilken betydelse skulle du säga att gamla Kungsvägen har idag då, annat än att det rör sig en massa människor ovetande om att tidvis rör sig längs med gamla Kungsvägen?
Jag hoppas att den får en lika stor betydelse som den hade för cirka 20 år sedan då när turismen överhuvudtaget utvecklades hemskt mycket här i det här landet. Och vi liksom insåg att det är en bra inkomstkälla för oss överhuvudtaget. Så då jobbar man mycket med att utveckla Kungsvägen som en helhet och också som ett besöksmål på de olika ställena. Så här är ju lite över 20 kommuner längs med den här vägen. Och man har satsat miljontals euron på det här att göra det känt. Vi hade gemensamma projekt tillsammans med Norge och Sverige. Det gjordes en bok om Kungsvägen från Oslo till Stockholm till Helsingfors till Sankt Petersburg. Att där var det viktigt att nämna de här huvudstäderna.
Kongevägen, Kungsvägen, Kuninkaantie.
Ja. Ja, Torni Riddarberg var då aktiv med den här och han gav ut en bok och den är väldigt detaljerad just med tanke på turistiska inslag. Att här är ju sen också att precis som då, för sen 1500-talet framåt så precis som idag också så behöver man både mat och dryck och övernattning längs med vägen. Så det är lika intressant fortfarande att färdas längs med den här vägen. Men man ser både lite av det gamla och sen mycket av det nya. Men just att föra fram det här att den här vägen är levande fortfarande.
Vad var det som gjorde att den här satsningen kring Gamla Kungsvägen på något sätt lite föll i glömska, att ni nu har grundat en ny förening och att du är projektledare för det här Gamla Kungsvägen-projektet?
Då när det här utvecklades för cirka 20 år sedan, eller från slutet av 1980-talet, så var det både kommunerna och landskapen som skötte om det jobbet och satsade miljontals mark på utvecklingen av turismen och besöksmålen och allt det här. Men sen föll landskapen bort en efter en och då blev allt kvar på Nylands landskapsförbund. Och det är helt självklart att eftersom vägen bara går en del genom Nyland och mycket genom egentliga Finland och Kymmenedalen, så de har inte så stort intresse av att upprätthålla hela helheten. Så från och med juli 2016 så gav de upp både varumärket och turistvägstatus. Och det betyder då att någon annan aktör måste ta över helt enkelt om vi ska bibehålla någonting som har med Kungsvägen att göra, annars försvinner den helt och hållet från åtminstone så här synliga saker som skyltningen och liknande.
Mia Aito-Kari, vilka är dina uppgifter som projektledare nu då?
Min uppgift egentligen är att springa samman allt det här, att jag ska se till att de aktörer som finns längs med vägen vet vad som pågår, vet att Nylandsförbund har gett upp helheten och att skapa en ny aktör som är trovärdig och som kan ta över allt det här, för det är mycket ansvar också.
Hur har intresset varit för det här projektet hittills?
Helt otroligt fint. Jag måste säga att jag är väldigt glad över att de här knappa 10 åren som man inte har jobbat med Kungsvägen så mycket, så har inte egentligen gjort någonting, att människor har inte glömt bort Kungsvägen, utan tvärtom, det är nog många som har väntat på att någonting ännu ska hända. Så att nu när det händer så nappar de på ivrigt.
Vad ska man göra då om man har några tankar och idéer om hur man kunde utveckla Gamla Kungsvägen idag?
Man kan bli till exempel medlem i föreningen Kuninkaantie ry Kungsvägen RF. Det är en tvåspråkig förening som stiftades 7 december 2016. Och dess uppgifter är att upprätthålla och bibehålla den information som finns kring Kungsvägen, också gällande nutida besöksmål. Så att vi har många, till exempel guider med i föreningen, som är väldigt intresserade av att föra fram den information som de har samlat längs med åren med att guida på Kungsvägen. Och det kommer nya grupper nu, Viking Line till exempel, tillsammans med en researrangör så gör sådana här Kungsvägen-turer hit med buss. Och vi har väldigt fina guider, som nu till exempel vår föreningsförsta ordförande Torsti Salonen från Lojo, som är en erfaren fin guide som vet allt om Kungsvägen, om jag vågar säga så.
Vad kan en sån här Kungsvägen-resa innehålla allt?
No, det kan innehålla just det här att man, om man är speciellt intresserad av historia, så kan man ju tänka sig att man kan färdas i både kungarnas och till exempel reformatorernas fotspår. Och vi har ju massor med medeltida kyrkor till exempel, vi har massor med museer, både sådana som presenterar gammalt men också sådant som presenterar nytt. Och sen får man se fina herrgårdar, vackra alléer och esplanader, och man får se städer, man får se landsbygd, och egentligen kan man ha olika teman. Man kan också färdas till exempel golfande längs med Kungsvägen, 12 golfbanor. Man kan fiska längs med Kungsvägen. Det finns vad som helst vad man kan hitta på. Det är nog absolut det största utbudet längs med någon turistväg överhuvudtaget i Finland som Kungsvägen har.
Sen kan man väl ta sig fram längs med Kungsvägen på olika sätt, allt från apostlahästar till vanliga hästar och cyklar, vespor, bilar, bussar.
Precis, det kan man också. De här cykelvägarna har ju funnits egentligen ganska länge och finns fortfarande. De hittar man där på Outdoors Finland, så där finns cykelrutter. Och nu marknadsför man dem också i Mellaneuropa. Så att till exempel just den här vägen här utanför oss, Isnäsvägen, så det är en del av den här cykelturshelheten.
Och övernattningsproblem blir det inte, men varje Isnäs till exempel, kunde man övernatta eller kunde man hitta på något ställe?
No, här finns ju bed and breakfast, Karnaranta, så att det där nu finns det ju. Men det är just det här att egentligen just det som man jobbar med mest med i föreningen också, så är det här att de här aktörerna på ort och ställe hittar varandra så att de kan bilda helheter som man kan marknadsföra. För att det är hemskt stressande för en resenär att komma till ett ställe och börja då söka fram någonting där man eventuellt kan äta och sen hitta sig bakom lyckta dörrar. Så att det där, man måste se till att de här helheterna fungerar och att det finns någonting att marknadsföra. Men det finns nog väldigt mycket intresse för det här arbetet.
Då när Kungsvägen var pop här förra gången så gjordes det bland annat ett sånt här tärningsspel, Kuninkaan tie, historiallinen lautapeli. Det finns säkert i någon familj nu sådana spel.
Jo, jag har förstått att många nu har spelat, men det tar väl ganska länge att färdas längs med Kungsvägen, men som vi vet så nu tar det ju så här i naturen också riktigt, på riktigt.
Men så här i jullovstiden så har man ju tid att spela.
Man har tid att spela och bekanta sig med sådana saker. Jo, det är viktigt också att det där låta de kommande generationerna veta att var vi bor och vad som har funnits här.
Sen bläddrar jag lite i en bok, mest kanske för barn i alla fall, men kanske också vuxna intresserade av att läsa om Kungsvägen, en resa genom historien till idag. Är det här nu en historiebok eller en barnbok eller vad är det?
No, det är nog en barnbok, men som vi talar här före så det är nog en sån här inblick i finsk samhällshistoria egentligen i sin helhet. Att här är massor med detaljer också, sånt som du absolut inte vet och inte jag heller. Så att man berättar om hur uppfinningar har gjorts och tillämpats i Finland och när de har kommit och hur kommunikationen har utvecklats och just om reformationen till exempel som nu är aktuell.
Den här boken borde alla skolor här längs med Kungsvägen och bibliotek har väl?
Jo, jag har förstått att bibliotek har den. Den finns att få ännu, så att det är Schiltz och Söderströms bok och man kan beställa den på bokhandeln.
Vilka knep tycker du att ni borde använda för att få då turister att hitta gamla Kungsvägen igen?
No, kanske just genom det här att vi först ser till att våra nätverk fungerar lokalt. Och så har vi någonting att erbjuda och marknadsföra. Att vi börjar det här arbetet nu genom att vara med på resemässan. Vi har montat tillsammans med Retkipaikka och Ruokaretki som är två sådana stora webbaserade sidor som marknadsför egentligen Finland i sin helhet, men vi har nu tittat på våra gemensamma strukturer och ansåg att här finns så mycket gemensamt att det där vi är gärna där tillsammans, så att vi har en sån här picknicktema, sådana små resor längs med Kungsvägen. Där har vi till exempel just att vi har sådana här picknickkorgar som vi kan presentera och i varje picknickkorg finns någon ort eller någon ställe där det händer någonting, där det finns både evenemang och utbud av mat och dryck och övernattning, så att det är sådana här kompakta helheter som man just kan, till exempel om man vill cykla 40 kilometer någonstans så hittar man någonting och så cyklar man följande dag tillbaka eller så här, att man kan gärna liksom bekanta sig med sitt eget land. Det här är ju hemskt tryggt och bra att resa här. När man nu tänker på världens händelser idag så Kungsvägen tog det vara en ganska trygg plats fortfarande.
Om man inte har så mycket pengar för resande så kan man ju resa längs med Kungsvägen ganska billigt om man går eller cyklar och tältar och kanske själv gör sin mat.
Precis, det kan man, jo. Det är just det här att det där, man kan använda sin fantasi och göra det så stort eller så litet som man vill. Att här finns ju dyra och fina övernattningsställen också. Att om man vill ta sig in på någon fin badinrättning och ha det riktigt lyxigt, så lyckas det ju också.
Utländska turister, nordiska turister då, ryska turister?
Ja, ryska turister är nog, alltså de är väldigt intresserade av vår gemensamma historia. Det märker man alltid. Och det är just kanske också en helhet som man borde kunna bygga upp lite bättre och erbjuda det på ryska. Fast de kan ganska mycket och bra engelska också nu för tiden, många, men speciellt äldre generationen så måste nog få utbud på ryska. Men att ryska turismen har ju avtagit hemskt mycket, så att just för tillfället så finns det inte så hemskt stor efterfrågan. Men kanske sen just Tyskland och nordiska turister, som du sa, att det där, nu kan vi ju gärna samarbeta med dem fortfarande längs med vår gemensamma väg.
Projektledare Mia Aitokari, vart ska man vända sig med sina gamla Kungsvägen-idéer?
No, det är nog mig som man får kontakta i det här skedet. Egentligen är den enda anställda i projektet. Projektet pågår ända till slutet av 2017, så vi har nog lite tid här, ännu ett år tid på oss att jobba med de här frågorna. Och sen hoppas jag ju självklart att föreningen tar över allt det som vi har gjort dittills och jobbar ännu ivrigare och får liksom sin egen verksamhet igång riktigt ordentligt. Och det är egentligen det som är tanken just med det här projektet nu, att det som görs under projektets gång så hamnar i händerna på föreningen, som då får fortsätta och har lite underlag för sitt arbete.
Vad är din vision? Hur ser gamla Kungsvägen ut om 5-10 år?
No, här finns väldigt goda lokala nätverk som upprätthåller ett fint turistiskt utbud.
Lokalt producerad mat.
Absolut. Ja, det hör självklart till, för att efterfrågan är så stor. Så då ska man bjuda ut det som människor vill ha. Och sen det här att kännedomen om Kungsvägens existens överhuvudtaget har ökat ännu mer än vad den är nu.
Och turisterna strömmar till gamla Kungsvägen, hoppas vi.
Vi hoppas, jo, men det där, vi måste också se till att det där, det sker i balans, att både utbud och efterfrågan och allt det här hittar varandra, så att det där, de inte strömmar hit och vi har stängda dörrar eller maten är slut, så att vi måste se till att allt det här sker i balans.